Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem med killen.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil,
dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Du lyssnar på podcasten Dokumentära berättelser som görs av journalisterna Sideri Ekenryd och Ylva Ageli.
Är du nyfiken på den hela nya säsongen av Dokumentära berättelser? Då vet du väl att du redan nu kan gå in på Podplay helt gratis och lyssna på precis alla avsnitt för den här säsongen. I denna säsong av Dokumentära berättelser så kommer du att få lära dig så mycket genom att lyssna till olika människors livsöden. Du kommer bland annat att få höra om hur det är att leva med sexmissbruk, mormonerna, schizofreni och sömnparalys. Samt att få undersöka om det finns utomjordingar och om vårt medvetande överlever döden eller inte. Och mycket, mycket mer. Gå in på Podplay och lyssna på hela säsongen redan idag. Helt gratis.
Det är svårt att hitta statistik på hur många svenskar som tror på reinkarnation eller återfödelse. Men enligt en undersökning från 2015 som gjordes av Vetenskap och fortbildning handlar det om cirka 17%. Så, vad finns det för berättelser om tidigare liv? I det här avsnittet ska vi höra Janina som berättar om sin son Julius som verkar berätta att han har levt ett tidigare liv i andra kroppar och i andra tidsperioder än den här.
Jag längtar efter att kunna flyga mitt flygplan igen. Jag kommer ihåg den tiden när jag var en man och när jag hade ett flygplan.
Vi undrar också hur det går till när man undersöker sanningshalten i den här typen av berättelser. Vi pratar med Göran Johannesson, legitimerad psykolog och som har ett livslångt intresse för barns minnen från tidigare liv.
Att människan återkommer i fysisk gestalt, det är en väldigt gammal föreställning som finns i många kulturer över hela världen.
När jag tog reda på att jag var gravid och såg det på graviditetstestet där, så visste jag som ändå redan att han skulle heta Julius.
Det här är Janina. Hon är mamma till Julius som idag är 5 år gammal. Hon upplevde redan under graviditeten att det var något speciellt med sitt barn.
Det var som redan klart där. Och jag visste att han skulle vara en pojke. Det var som ändå ingen överraskning sen när han då föddes. Och min gammal farfar, han hette Julius. Och han är ju född och uppväxt i Tyskland. Och jag har varit tillfångatagen i Sovjetunionen då under andra världskriget. Och det var på något sätt ändå att jag visste att det här, det är Julius. Det är så han ska heta helt enkelt. Så det kändes på något sätt som att jag kände honom ganska väl redan innan han ens kom till världen. Det var lite häftigt. Ja, jag visste att det var han. Jag visste hur han såg ut också. Det var väldigt intressant, för när han kom ut då var det ju som ingen överraskning alls. Alltså, det var ju, men det här är ju Julius. Han känner jag ju.
På våren 2019 är Julius 3 år gammal. Han och Janina sitter ute på en filt på gräsmattan i trädgården och Julius leker med sina små leksaksfigurer.
Och så tittar han ner på sina händer när han leker. Och så tittar han upp mot himlen och ser ett flygplan som flyger över oss. Och så blir han väldigt tyst. Väldigt, väldigt eftertänksam och går som lite in i sig själv. Och tittar ner igen och upp igen. och suckar. Och så frågar jag, men vad tänker du på, Julius? Och sen jag längtar efter att kunna flyga mitt flygplan igen. Jag kommer ihåg den tiden när jag var en man och när jag hade ett flygplan. Mm, det var ganska fint, det var ett litet flygplan. Och så, jaha, sa jag. Jag tänkte att han låtsas leka. Fast på något sätt var det ju lite annorlunda eftersom att han inte var riktigt i en lekstämning. Han verkade ju nästan lite nostalgisk eller ja, nästan lite nedstämd på något sätt. Och så sa han, jo, en dag flög jag med mitt flygplan då. Och det var ju i väder som man inte egentligen ska flyga, sa han då som 3-åring. Och sen det var mörkt på himlen, det var mörka moln, det var blåsigt och regnigt. Och så tappade jag kontrollen. Då kunde jag inte flyga med ett flygplan längre. Och då ramlade flygplanet ner.
Och det finns också exempel från alla världsdelar på små barn som spontant berättar att de har levt ett tidigare liv.
Vi hör psykolog Göran Johannesson som skrivit boken Barns minnen från tidigare liv, där han har sammanställt den forskning som finns på området. Enligt Göran Johannesson är Julius ett sånt fall där han som barn minns ett helt annat liv som han levt innan det här livet.
Fallen är vanligast i länder där man tror på reinkarnation i någon form, men de finns även bland kristna i västvärlden nu som inte tror på reinkarnation. Och det finns även ett antal fall bland muslimer som ju inte alls tror på reinkarnation. Och det finns numera bra och starka fall från både USA och Europa. Och inte bara från Asien och Mellanöstern.
Jag ramlade med flygplanet och så dog jag. Men sen kom jag ju tillbaka och då blev det min mamma. Och då sa jag, oj, ja, det är klart, jag är din mamma. Och det är kul att du kom tillbaka såklart, annars skulle jag inte ha dig. Han bara, nej, så är det ju. Och så var han lite tyst och såg ut som att han funderade. Och tittade neråt och det var lite en sån där känsla. När man tittar på barn och de berättar någonting, då brukar man kunna se om de berättar om minnen eller om de hittar på. Och det var minnen som han berättade om. Det var någonting som han har upplevt. Det var så det kändes. Och det är nog en ganska läskig sak att berätta om för en 3-åring, döden. Alltså att han kommer ihåg när han dog. Men han är som, han blev tyst lite då. Så sen så efter ett tag så gav han mig en kram och en puss. Och så var det bra. Så tänkte vi inte så mera på det längre.
Historien om flygplanet fortsätter dyka upp då och då. När de ser ett flygplan på himlen eller på film.
Och det var också ett litet flygplan när vi tittade på film. Och det var så mysigt och så. Och när han såg det och den här scenen kom upp, då sa han, nej, nu vill jag inte titta på här längre nu. Han hade ju lördagsgodis och allt. Nej, fan, jag vill inte längre. Vi får gå upp nu. Det räcker nu. Ja, ganska bestämt också. Han ville inte tänka på det, tror jag. Och det var inte riktigt så att jag förstod vad det var som han pratade om. Eftersom att jag inte hade hört om att barn kan minnas tidigare liv innan det hände.
Vetenskapliga studier av barn som uppger att de minns tidigare liv har bedrivits i mer än 50 år av en dryg handfull kompetenta forskare. Totalt så har man studerat omkring 2500 fall och av dem så har 800 publicerats i kritikergranskade tidskrifter eller i vetenskapliga böcker.
Den lilla forskning som bedrivs på området görs på Virginia University i Charlottesville i USA. Göran Johannesson berättar hur forskningen går till.
De bedriver fältarbete. Man åker alltså ut på fältet och intervjuar först barnen om de har några kvarstående minnen. För det har de inte alltid. Minnena försvinner ju när de kommer upp i 7-8-årsåldern. Oftast gör de det, men inte alltid. Va? Men framförallt så intervjuar man ju barnens föräldrar och andra förstahandsvittnen. Alltså som själva har sett och hört barnen tala om ett tidigare liv och bete sig annorlunda. Och sedan såklart så intervjuar man den familj som barnet påstår sig ha tillhört i tidigare liv. För att kontrollera barnets uppgifter. Och i de bästa fallen så känner inte familjerna varandra. Sen använder man naturligtvis tolkar vid behov. Och det är kanske speciellt i Mellanöstern och i andra främmande länder. I Burma, Thailand och så vidare. Va? På det här sättet så försöker man kontrollera om det barnen säger är korrekt, va? Och framförallt om vittnesmålen är samstämmiga. Och det är de för det allra mesta i de viktiga sakerna här. För de här barnen upprepar ju väldigt mycket samma sak många gånger, så att det är svårt att glömma.
Janina har en teori om att Julius skulle ha levt under andra världskriget i Tyskland. Kanske till och med att det är hennes gammelfarfar som återföds.
Det är inte helt omöjligt. Det är inte helt omöjligt eftersom att han var ju soldat. Och han flög ju flygplan. Men han stöttade ju inte. Det var inte så han dog. Han kom ju hem från Sovjetunionen till Tyskland. Och dog sen när han var gammal. Bara av hög ålder. Så jag vet inte riktigt. Eftersom att men det kan ju ha varit någon som han kände i kriget. Och att jag på något sätt kopplade ihop honom med min gammal farfar. Och därför ville ge honom namnet. För på något sätt så kom... Nej, min gammal farfar, han dog ju också när jag var 5. Så jag har ju aldrig känt honom särskilt bra. Och jag har ju flyttat ifrån Tyskland för ett bra tag sedan. Så jag vet inte riktigt hur namnet ploppade upp. Det kom bara så snart jag tittade på gravidationstestet och såg att jag var gravid, så var det bara klart att han ska heta Julius. Sen när Julius började bli några månader gammal eller kanske ett år, så fick han ibland titta på mobilen eller någon, alltså på sådana här barn-tv, barnfilmer på YouTube. Och då kom det upp någon rysk barn-tv, så han ville alltid bara titta på rysk barn-tv. Det var det enda han ville se. Han ville bara se ryska filmer. Och ingen i min släkt eller familj är ju på något sätt från Ryssland eller pratar ryska. Men det var det enda han ville se. Det var lite intressant det där just med att han skulle ju få min gamla farfars namn. Och min gamla farfar har ju som många tyska soldater suttit ganska länge i Ryssland. Och har berättat väldigt mycket om den tiden också. Jag vet inte riktigt vad kopplingen är där. Men det var lite intressant att Julius tyckte så mycket om rysk barn-tv.
Hur ser det då ut runt om i världen när det kommer till tron på reinkarnation? Göran Johannesson igen.
Ja, det är fler idag än för 60-70 år sedan som tror på reinkarnation. Eller som ser det som en möjlighet, som är öppna för reinkarnationstanken. Allra högst frekvens det finns det förstås i Indien. Men det är även många som tror på reinkarnation i andra länder. Till exempel Mexiko, Brasilien, Argentina och Japan. Och i västerlandet, alltså Europa och USA, så är det väl omkring 20% som tror på reinkarnation. Mer eller mindre. Men siffrorna varierar en hel del. Om man ser på Europa så skulle det i så fall finnas omkring 150 miljoner människor som är mer eller mindre positivt inställda till reinkarnationstanken. I Sverige så har antalet av de som är positiva ökat från omkring 4% på 1960-talet till cirka 20% i början på 2000-talet. Man kan säga att det är en mindre, eller det har visat sig att en mindre andel, 6-10%, är helt övertygade om att människan återföds. Och de andra ser det som en möjlighet. De är öppna för den möjligheten.
Julius har också berättat om ytterligare liv han minns.
Så det var en situation när jag sminkade mig i toaletten. Stod framför spegeln. Och då kom Julius och tittade, suckade lite grann. Och så gick han och tog på sig klackskor, mina skor och så en sjal och tog min handväska. Och snurrade runt och tittade i spegeln och sa, åh, jag längtar så efter att bli en mamma igen. Och så säger jag, en mamma säger jag. Och så säger jag, jag kommer ihåg den tiden och det var så himla kul. För jag hade så många vackra klänningar ska du veta. Och jag älskade att visa upp dem. Jag älskade att gå ut och visa mina fina kläder. Och jag hade många. Och jag säger, men gud vad kul. Och då säger jag, men du kan ju bli en pappa någon gång. För då förstod jag ju inte heller riktigt vad han pratade om. Så då säger du kan ju bli en pappa någon gång. En mamma kanske blir svårt. Och så blir han lite irriterad och så säger han, mamma, du förstår inte. Jag menar ju inte att jag ska bli en mamma den här gången. Jag menar en annan gång. Och då säger jag, en gång förut har jag varit en mamma. Nu är jag ju inte en mamma, det vet jag. Men en annan gång kommer jag vara en mamma. Då har jag som inte tänkt så mycket mera på det. Så han snurrade, tittade på sig i spegeln igen och dansade iväg. Och han är annars inte särskilt flickig av sig. Han är ju som en pojke. Han leker med bilar och är annars inte så att han vill måla naglarna. Men just när han berättar om den tiden när han var en mamma. Det är då han vill klä upp sig och dansa och bete sig lite annorlunda helt enkelt. Men sen kom han tillbaka till mig och då sa han, men mamma, visst minns du den tiden när du inte var min mamma och när jag var en mamma, visst minns du? Så nej, så jag vet inte riktigt vad du menar, jag kommer inte ihåg. Så han blir så uppriktig ledsen och förvirrad. Och det är riktiga känslor, alltså rösten där. Och han tittar mig i ögonen och säger, mamma, hur kan du inte komma ihåg? Och det känns som att, jag blir nästan inte känslosam för att det känns som att han blir så uppriktigt ledsen över att jag inte minns en tid som betydde så mycket för honom. Som att vi har varit i djurparken förra veckan och jag har glömt det.
Barn som minns tidigare liv, de är ofta inte äldre än 2, 3, 4 år när de börjar berätta om ett tidigare liv.
Vanligtvis slutar barnens berättelser komma i 67 års åldern. Vi undrar om det finns några mönster i det barnen berättar.
De lämnar spontant ett varierande antal, ofta detaljerade och korrekta uppgifter om en avliden person som inte sällan levt på en annan ort och som är okänd för barnets anhöriga.
Det barnen påstår kan till exempel handla om den förra personlighetens familj, vänner, bostad och omgivningar.
Och det visar sig att de flesta uppgifter är korrekta, men inte alla. I genomsnitt så är det väl kanske 75% som är korrekta. Men det är alltså ett genomsnitt. Det som är särskilt anmärkningsvärt är att om barnen i sina tidigare liv fick en våldsam eller på annat sätt onaturlig död så minns de ofta det. Det är fler än 9 av 10 som minns att de har fått en våldsam död.
Julius har haft mycket mardrömmar.
Och det handlade ibland också om att flyga flygplan eller falla ner eller ha en olycka. Det han kan ibland, och det gör han fortfarande fast han inte pratar om tidigare liv längre nu, så kan han fortfarande vakna på natten och gråta och säga att han haft en olycka och han dog. Och det är inte så vanligt för ett litet barn att tänka eller prata en hel del om döden. Men det handlar särskilt ofta om just att han dör.
Det är också vanligt att barnen är väldigt angelägna och tjatar på sina föräldrar att få hälsa på sin familj från det förra livet. Och de säger att de längtar hem. Va? Och ibland till och med förnekar de sina föräldrar. De kan till exempel säga till sin mor att du är inte min mamma. Min mamma hon bor ja, där eller där.
Det enda som jag kanske kände var lite ledsamt, det var att han blev delvis frustrerad när jag inte kommer ihåg det som han kommer ihåg. Eftersom att jag har ju varit med. Och det verkade vara någonting som var viktigt för som kändes viktigt för honom. Alltså kanske en väldigt fin tid. Som han tyckte jättemycket om. Särskilt den tiden där han var en mamma som han säger. Och han blev frustrerad och förvirrad när inte jag kommer ihåg det. Och så blev det ofta en liten sån där känsla av nostalgi i honom tror jag. Eller längtan. Längtan efter tider som har varit. Som inte är nu. Och under en viss period kunde det påverka honom en hel del. Att han kanske hellre ville vara en mamma. Han ville inte vara pojken. Han ville inte vara Julius. Han ville inte leka med de andra barnen. Han ville alltid vara med de vuxna. Och sitta och prata med de vuxna. Han har haft svårt med att leka vanliga barnlek. Och ibland kunnat sucka. Och jag tror att han nog längtade tillbaka till någonting som jag inte minns.
Göran Johannesson berättar att när barn som forskarna studerat får träffa den förra personlighetens anhöriga är det vanligt att de känner igen dem eller kan identifiera dem.
Och likaså så kan barnen ibland identifiera platser och föremål som var välkända för den tidigare personen. Och ibland så kommenterar de förändringar som har gjorts efter att de dog i det förra livet. Och slutligen så finns det också en hel del exempel på att barnen har visat vägen till sitt hem i det förra livet.
Janina började först se Julius berättelser som minnen från andra liv när hon snubblade över en artikel av just Göran Johannesson i en tidning.
Och då trillade ju poletten i. Det var så himla mycket som stämde in på Julius och det han berättar och hur han beter sig. Så då har jag kunnat förstå honom lite bättre och kunnat bemöta det. Och istället för att säga jag minns inte, kanske ge utrymme till att prata om det när han vill.
Janina hade ju inte reflekterat särskilt mycket över om människan återföds eller ej. Och för det andra så kan man säga att hon hade ju faktiskt ingen kännedom om att det fanns barn som mindes tidigare liv. Men eftersom hon har ett öppet sinnelag så var hon ju inte främmande för det heller. Julius fall är ju inte så starkt, det är inte verifierat. Men det som är intressant är att det han berättar har han gemensamt med så många andra fall. Och det är det som gör det intressant. Va? Och det är det som utgör fallets bevisvärde. Han ingår väl i det allmänna mönster som de här fallen uppvisar.
Det är likheter mellan Julius och andra barn är till exempel att han började prata på det här sättet i 3-årsåldern, likt de andra.
Sen en annan sak som stämmer bra, det är att han pratar om ett tidigare liv när han är avslappnad och känner sig till freds och trygg. Ofta med sin mamma då, vilket det ofta är då, mödrarna. Till exempel vid läggdags, det vet jag inte om Julius gjorde va, men Julius fall så är det när han liksom är avslappnad och leker lite med sin mamma, va. Det är också ett tecken han har gemensamt med i många andra fall, va. Det är känt att barnet ska vara avslappnat, så går det lättare. Då pratar de spontant om tidigare liv.
Hur kommer det sig då att just Julius minns tidigare liv?
Jag tror att alla som har haft ett liv innan det här egentligen har minnen, men att kanske inte alla har tillgång till dem. Jag ser det lite grann som drömmar. Alla drömmar. Alla människor, men kanske inte alla kommer ihåg och kan berätta om drömmarna. Och det är lite så jag ser det egentligen.
Att minnen av tidigare liv, det är vanligt vid oavslutade liv. Alltså liv där personer inte har fått leva sitt liv fullt ut. De har dött en våldsam död till exempel, med olyckor och självmord, krig och vad det är för någonting, va? Eller om de plötsligt av olika skäl har dött i unga år. Eller mitt i livet, där de har varit fullt upp engagerade i någonting speciellt. Va? Livet blir plötsligt avbrutet, oavslutat. Och det kan vara en förklaring till att vissa barn minns bättre än andra. Men det är knappast hela sanningen. Det kanske är så att det inte är meningen att vi ska minnas tidigare liv, och att de här barnen är ett undantag. Mahatma Gandhi, han frågade sig vad det skulle vara för mening med att minnas sina tidigare liv. Och han menade att livet skulle vara en börda om vi bar på en sån oerhörd mängd minnen. Och det vet vi ju människor också, att det kan ju har ju varit med om otrevliga saker tidigt i livet, så är det ju inte till någon hjälp att minnas det under resten av livet.
Men sen så tror jag också att ju längre tid som går efter att man har vaknat från en dröm, desto mer försvinner genom minnen från drömmen. Och jag tror det är lite så med tidiga liv också, att ju fler år som går, desto svårare blir det kanske att få tillgång till de minnen från tidigare liv.
Det är alltså bara på ett universitet i världen som man undersöker den här typen av berättelser från barn. Vi undrar varför det är på det sättet och varför det inte forskas mer. Göran Johannesson igen.
Ja, alltså vi lever ju en tid där allt i tillvaron enligt den nuvarande materialistiska världsbilden består av fysisk materia, fysisk energi och fysisk medvetenhet. Så vetenskapen tycker då att det finns ju ingen anledning att beakta sån forskning som motsäger deras världsbild. Va? Det är omöjligt från början, bortkastad tid, att forska om olika parapsykiska fenomen som tyder på att det då finns en verklighet bortom den fysiska. Och sen finns det heller inga anslag, och att göra karriär inom parapsykologin, det är ju inte helt lätt om att den skulle komma tillbaka till gängse forskning.
Janina har inte berättat för många personer om Julius berättelse. Till och med hennes sambo är skeptisk.
Han har överlag svårt med att tro på saker som kanske inte går att förklara. Men samtidigt så har han ändå, efter att han har varit med mig ett tag och lärt känna Julius, det eget barn, då har han då ändå börjat säga att jag kan inte förneka att det inte finns. Så det är lite så långt han har kommit. Men vi valde att inte berätta för särskilt många omkring oss det Julius pratade om, eftersom att vi ändå vill att han ska leva i nuet.
Något som är positivt som kommit ur den här erfarenheten med sin son är att Janina inte längre är rädd för att dö.
Först och främst eftersom att jag vet att jag antagligen kommer att vara med honom nästa gång också. I vilken kombination det då blir, det vet vi inte. Men att ha hört från honom att vi ändå alltid har varit tillsammans och att vi alltid kommer vara det, Det ger mig så mycket tröst, för det är som mamma på något sätt för mig ändå det viktigaste av allt för mig. Att jag vill inte dö nu, för att jag vill ju vara med mitt barn. Men kommer vi vara tillsammans igen, då gör det ingenting. Då är jag med honom nu, och så har jag varit med honom förut, och så kommer jag vara med honom i framtiden. Jag tror mig minnas att han tillog mig sa att han var min mamma. För han sa i alla fall att han har varit en mamma. Och jag tror jag kommer ihåg att han en gång även sa att han har varit min mamma. Och när han berättar om det så sitter han tar på mig strumpor. Han går och hämtar strumpor och sätter dem på mina fötter. Och så hämtar han en hårborste och borstar mitt hår. Och så lägger han sin hand på min kin som man väldigt ofta gör. Väldigt ofta tar han som sin hand så på min kin och så pussar han mig på pannan. Och säger åt mig att ja, men det blir bra. Om jag någon gång har varit ledsen, då är han ju väldigt, väldigt kärleksfull och sådär. Jag kan nog tänka mig att han kanske har varit det en gång.
Även om Julius berättelse alltså inte är verifierad på något sätt, så tycker Göran Johannesson att den är intressant. Han menar att den här typen av forskning är viktig just för att den sträcker sig utanför den fysiska världen.
Man har liksom stängt dörren för att utforska hela verkligheten. Det tycker jag är det stora problemet. Man känner till oerhört mycket om den fysiska världen och vetenskapen är långt framskriden inom det fysiska. Men vill man se hela verkligheten så måste man vidga sig. Och problemet som vetenskapen har, det är att förklara medvetandet. Det är ett stort problem. Och det har man inte lyckats med, och jag tror inte man kommer lyckas och ge det någon fysisk förklaring. Det är alltså svårt att se någon ljusning inom en överskådlig framtid, kan man säga. Det gäller ju både forskning om, eller särskilt forskning om, att människan överlever döden eller har ett medvetande oberoende av döden. Och så inte minst att hon skulle återkomma i ny skepnad.
Alltså jag tycker bara att man kan ha ett öppet sinne för det. Och sen så är det ofta såklart också att barn låtsas leka. Alltså de kan ju gärna klä upp sig bara för att det är kul att leka. Men att man kanske är lite lyhörd för just känslorna. Om det känns som att det är låtsas lek och barnet kanske hittar på en rolig historia. Eller om det ser ut som att de pratar om minnen. Att man är lite lyhörd för det, så man vet om det är lek eller inte lek. För när det inte är lek och de minns tidigare liv, så tror jag att det känns för barnet som att man har glömt en semester som man har haft för några veckor sedan.
Du har lyssnat på avsnittet om tidigare liv. Vill du komma i kontakt med oss som gör den här podden eller dela med dig av din livshistoria? Maila oss då på kunskapsstudion@gmail.com. I nästa avsnitt får vi höra Jesper som berättar om hur han i sömnen upplever en ond, kvinnlig och senig varelse som borrar sina fingrar djupt igenom hans kropp där han ligger i sängen. I mötet med denna varelse upplever han att de brottas på riktigt och att det verkligen är på liv eller död.
Hon kommer närmare och närmare hela tiden. Och till slut så når hon sängkanten och liksom sätter naglarna i bröstet på mig. Och jag känner verkligen smärtan. Alltså här var det var 100% riktigt. Det var verkligt för mig.
Detta handlar inte om vanliga mardrömmar utan upplevs som helt verkliga. Med skräckinjagande ångest. Hur fungerar hjärnan under sömnparalys? Ni får höra sömnforskaren som förklarar vad sömnparalys är.
Det är egentligen inte en mardröm, utan i sömnparalysen, när man märker det, då har man ju uppenbarligen vaknat, men paralysen hänger kvar.
Är du nyfiken på nästa avsnitt redan nu? Så vet du väl att du kan lyssna på alla avsnitt för den här säsongen på Podplay redan idag och helt gratis.